Fantastisk. Det nydelig å kunne komme sammen og få lov til å prise Jesus. Vi gjør jo ikke det her bare for å ha noe å gjøre på. Vi gjør det fordi det er det beste vi kan gjøre, og det å få lov til å løfte opp hans navn, det er utrolig. Han er Herre, han er konge, og han er her i dag. Og vi kommer sammen som en familie som vi har snakket litt om på de tidligere møtene. Og kanskje du tenkte, takk Jesus, jeg har ingen familie på Sunnmøre. Gud var nådig mot meg. Men da må jeg bare beklage og si at du er min bror, du er min søster, enten du vil det eller ikke. I all evighet skal jeg være der og plage deg. Og vi begynner litt i dag. Og vi er tilkoblet. Vi elsker hverandre, heier på hverandre, og så står vi sammen i oppdraget i det vi gjør det som Herren har kalt oss til. Enten det skulle være her, rundt om i Norge eller ved jordens ende, så er vi på det samme oppdraget. Vi tjener den samme Herren, den samme Guden. Og så står vi sammen i det som han leder oss til. Og det er fantastisk å se at Gud går med oss. Sant? Når jeg sto her i lovsangen nå, så ble det bare så sterkt for meg når vi sang Light in the Darkness, at han er lyset i mørket. For vi lever i en mørk verden. Vi lever i en verden der mange ting virker håpløse. Men Jesus, han er ekspert på å komme inn i området der det er mørkt, der det virker håpløst, og så kommer han med liv, han kommer med forandring, han kommer med frelse, og så gjør han det som bare han kan gjøre. For 2,5 uker siden så sto jeg i et fengsel i Asia og forkynte evangeliet til en gjeng med folk som sitter fengselet mesteparten på livstid. Og ingen har fått lov til å besøke dem på over 2 år gjennom hele pandemien, fortsatt fullstendig nedstengt. Ikke engang familie får lov til å gå inn til dem og besøke dem. Og det virker så mørkt, det virker så håpløst. Så jeg tenkte, Jesus, det her er jo helt perfekt for deg. Det her er jo din spesialitet. Og jeg fikk lov til å gå opp der og forkynne evangeliet til de her som satt der. Og hvis blikket kan drepe, så skulle du sett hvordan de så på meg i starten da de begynte. De var ikke akkurat noen glad gutter i starten der, de som satt der. Mesteparten av de sitter for mord og for narkotika. Mange av de har gjort grusomme ting og sitter på livstid. Men i det jeg fikk forkynne evangeliet radikalt til om hvem Jesus sier, om at han er lys i mørket, at han frelser, han helbreder og han kan tilgi, så sier jeg hvem Herren skal gi sin liv til Jesus. Og 86 av de som satt i fengsel der, de løper da fremover, og de sier vi vil gi våre liv til Herren. Vi trenger hans tilgivelse. Og de der blikka som var så fylla av ondskap og hat ble totalt forandret. De blir tårevåte, og de hoppet på meg, og de klemmer meg, og det var full fest. Og da tenkte jeg, takk Jesus, det her er det som du kan gjøre. For når Jesus sender oss ut, og når han leder oss til et sted, så gjør han aldri det, og sender oss aldri til et sted uten at han går med. Han er med i alt og gjennom alt, uansett hvor det måtte være. Om det er til å gå til en nabo og ta en kopp kaffe, eller om det er å stå i et fengsel og forkynne evangeliet, så kan det være like viktig. Og så er han med i alle de tingene som han leder til overalt, hvordan det måtte være. For noen år siden, når jeg skulle reise til Asia, så var jeg sammen med en gjeng på Sunnmøre, og vi bar litt sammen før jeg skulle dra ut og besøkte noen der oppe. Jeg har noen sånne sunnmørske bønnedame. Skumleste som finnes, altså. Jeg er sikker på at djevelen får nervøst sammenbrudd hver morgen når de våkner opp og de setter i gang, fordi at de står på. Og de hører Guds stemme, og de kjenner Jesus, de kjenner deres Gud, de kjenner vår Gud. Og de opplever at Gud taler, sant? Og de er fantastiske. Det er ofte de slår på tråden eller sender en melding, og ut av ingenting så har de svaret akkurat på det jeg har bedt om bare noen få minutter i forkanten. Og det er fantastisk å ha sånne folk i sitt liv som kjenner Gud og kjenner hans stemme. Og jeg satt der hjemme hos en gjeng på Sunnmøre, og så er det en dame som heter Venke. Og Venke, hun er farlig, for det at hun kjenner Jesus. Og det er skummelt, vet du. Og så ba hun for meg, og så i det hun ber for meg, så får hun et syn, sier hun. Og det her er noen få år siden, og det her var i 2016. I slutten av 2016, så ser hun at jeg er på Filippinene. Og så sier hun at i det du er der borte nå, og du reiser bort, så kommer det til å komme en gruppe med mennesker som kommer til å prøve å drepe deg. Og jeg tenkte, ja, det var jo en utrolig oppmuntrende profeti. Takk Jesus, liksom. Og så bare sier hun det, men så forteller hun videre at i det de skal til å ta ditt liv, og i det de angriper deg, så skal disse engler som står rundt deg. Og de skal frykte, og de skal løpe derifra, fordi at de ser at Gud skal være med. Og hans hånd skal være over deg. Og sunnmøringen i mitt hode, som jeg nevnte litt i går, tenkte, nei, det her, det ble litt for rart. Så jeg tenkte at det her nå tullet og sikkert, det her kommer sikkert ikke til å skje, og skepsisen i meg bare var der. Men jeg tok jo det til, men jeg gjemte det i hjertet og tenkte at det som skjer, det skjer. Dro bort, forkynte evangeliet og sto på der borte, og så hadde vi en konferanse på basen vår. Og på et av kveldsmøtene så står jeg der og forkynner evangeliet, og vi nærmer oss på slutten av møtet, og jeg går inn i frelsesinnbydelsen for å invitere folk til å gi sine liv til Jesus, der i vår hovedmenighet, mange besøkende der. Och I det jeg står där och förkynner så kommer det en bil som stoppar utanför porten som går in på basen vår där vi har menighet och skola och någon andra bygg. Och det är mannfolka som kom ut ur den bilen ett utkänt antal 4 5 6 7 styck vi vet inte helt. De löpte ut av bilen där och kom stormande fram mot menigheten där som är stor förkynte. Och de har med sig mursteiner som de kastar och dryser mot mig och det är olika metallobjekt och kanne och det är några andra som de kastar mot mig och plockar upp ting på backen som de kastar. Och jag får inte helt med mig vad som sker. Ingenting träffar mig. Jag bara står där och förkynner och får med mig att det är lite liv och ting som pågår och vi hör ljuden av det som smäller. Och så plötsligt fortæller alla de andra som satt där runt om så fick med sig lite mer än vad jag gjorde som stod där framme. Att alla de mannfolka fryste till på samma tid. Och bara stoppa upp utav ingenting. Och stirra på ett eller annat I luften som ingen så. Men som de där mannfolka tydligtvis så ett eller annat. Och stirra upp och bara stoppa helt upp. Och så begynte de att skälva. Och löpte tillbaka till bilen och stack därifrån. Och där tänkte jag, Venkas. Hon fick rätt igen. Men så då blev det bara ännu starkare för mig att när Jesus sänder oss ett sted så går han med. Och det är fantastiskt att få lov till att tjäna han. Det kan vara lite tufft, det kan vara en prislapp och det kan vara vi måste lägga ner en del ting för att följa han och vi måste dö lite. Det är egentligen det som sker när vi ger våra liv till Jesus. Så säger han egentligen, kom och dö. Och så får du ett nytt liv. Det är ofta det som sker och det är det vi också firar I dopen, att vi är gravlagt med han. Sant? Det gamla det är förbi och vi får ett nytt liv, vi får en ny framtid, vi får ett nytt hopp. Och så kan vi få lov till att tjäna han där som han sett oss. Och det kan vara väldigt, väldigt göj. Jag fattar inte att folk klarar syns det är göj att leva för någon annan för det verkar så meningslöst och det verkar så tomt. Och det är göj att tjäna han, även om det är tufft och det är utfordrande. Vi upplever det I djungeln när vi är där ute så är det inte speciellt göj alltid att gå där I 35-38 varmegrader, fuktig solsteik, du får höjdesyke och magen den lever sitt eget liv och det är inte så väldigt mycket så komfortabelt. Edderkoppar stora som handen den som har lust att kose och diverse sådana ting. Så är det inte alltid så kosligt men så upplever jag att Gud kommer lite och bara visar oss av sin glädje mitt uppe I det här, mitt uppe I de här utfordringarna. Jag glömmer aldrig en landsby som gick in och nådde med evangeliet där. De har gett sina liv till Jesus, vi har plantat menighet där, de är gott disciplgjort och känner Jesus. Men när vi började där, långt in I Huttigheita, så var de väldigt, de var unådde och de var väldigt, de kände inte till världen runt. Men de hade sett någonting, men de visste inte helt vad det var. För exempel kunde de uppleva att det var fly som kunde komma och fly över landsbyen. Ganska långt undan då, men de såg ju att det var något stort som var långt där uppe. Och de stackars folka visste inte vad ett fly var. Så de var ju livrädda. Så de gick ju och gömte sig, för de trodde det var ett stort monster som skulle komma och spisa det. Så de gömte sig, så inte det där monstret skulle se det. Vi gav dem shampoo och skulle lära dem hygien och lära sig att vaska sig. Och de syntes att den shampooen luktade så gott. Så de tänkte att det här måste ju smaka ganska gott också. Och det är ganska artigt när du står där och ser en gäng med folk som står där och det skummar ut av munnen på dig. Vi gav dem sådana boxar med fisk som var olja nere I. Och vi vet ju alla att det luktar inte speciellt gott när det ligger tunfisk nere I sån olja. Men de syntes att det var så fantastiskt. Det smakte så gott. Och den oljan, den syntes de var så fin att bruka som hårgelé. Och när du då går runt där du inte kan helt hygien, du inte tar ett skickligt bad och du på toppen av det har badat I fiskolja och bara däckt dig själv I det så luktar det mega speciellt. Så vi ser att det kan vara ganska göj att tjäna Gud till tider. Och vi har lärt dig upp I att sluta bruka det som hårvox och lärt dig att inte stappa shampoo in I munnen. Det likte ju inte då såklart så det var ju bara ett engångstillfälle. Men det är ganska göj att kunna tjäna Jesus. Men så gör vi det för en hensikt. Där är mycket glädje, många utfordringar också. Mycket som kan resa sig emot och mycket som kan komma emot. Men så gör man det för en enkelte, sant? För att enkelt människa där ute ska få lov till att möta Jesus. Jesus är en gode hyrde. Han snackar mycket om att förlata den 99 för att gå till den ene. Och det är det jag tror han kanske önskar göra den helgen här. För han ser efter den ene som säger ja, Herre. Jag vill tjäna dig, jag vill följa dig, jag vill känna dig, jag vill göra din vilja. Och det är fantastiskt när vi får lov till att se enkelt människa som får sina liv för andra som blir mött av Jesus. Nu är det starkaste för mig när jag får höra de historierna. För enkelt människa som får ett möte med Jesus och de överger allt. Det är en gutt I Bergen som är disciple gör en del och har en del med att göra. Han blev med mig som regel runt överallt när jag reser och är städa. Som levde långt borta från Gud. Och så I fjol genom en många händelser mycket som skedde så gav han sitt liv till Jesus. Och jag huskar att han stod hemma I lägenheten min och så stod han I gången där och bara så på mig. Han är ju lite lavare än mig och så han upp på mig. Så sa han det rätt ut så liksom nyfrälst ofta gör. Utan dig så hade jag varit på väg till helvetet. Och då blev det bara lite starkt för mig. Och så tänker jag, det är ju nog det bästa en evangelist kan få lov till att höra. Att tacket vare dig så har jag fått lov till att bli känt med Jesus. Det handlar ju inte om oss, sant, på någon som helst måte. Men att den helige ande kommer att ta bolig i våra liv. Att han kommer att leva genom oss. Och det är det vi firar i pinsen. Att han kommer och bor i oss. Inte bara för att ge oss en god förelse eller för att det ska hjälpa oss. Men för att leva genom oss. För att något ska ske genom våra liv. Att vi kan få lov till att leva för han. Jag brukar säga att vi ska vara marinerade i himmelsk saus. Så folk kan få lov att smaka och säga att Gud är god genom våra liv. Och ett av mina favoritvers som jag ofta bär med mig där ute. Ett kort enkelt vers som jag ofta tänker på. När det gäller att tjäna Gud och få lov till att jobba samman med en helig ande och vara partner med en helig ande. Det är i 1 Johannes brev 2:17, ett av mina favoritvers. Och det står att världen förgår och det samma gör världens lust. Men den som gör Guds vilja förblir till evig tid. Mestparten av det vi ser och det som är runt oss, det ska inte vara till evig tid. Det kommer till att bränna upp, det kommer till att försvinna. Och det är väldigt mycket vi lever för som inte har evig värdi till tider. Det är väldigt mycket vi tänker på som inte har speciellt evig värdi. Men den som gör Guds vilja, den som gör det som Gud har kallat dig till att göra, ska få lov till att få bli till evig tid. Och det som Gud gör, det står fast. När det blir testat med eld så står det fast. Det är edelt och det är rent som det blir sagt här i bönen istället. Och det står också i Daniel 12:3 att den som har ledat många till rättfärdighet ska få lov till att skinna som stjärnorna för evigt och alltid. Det är ett fantastiskt vers. Det syns det är helt nydligt. Och så är vi alla med på det uppdraget. På olika måter. Någon är speciellt med bön, någon är speciellt med att gå, någon kan så, och det är alla samma, som är med på samma uppdrag, sant? Och så står man samman, hejar på varandra, och man kan få lov till att följa han. Och i Norge idag så ser jag väldigt många som vi läser Bibeln, vi studerar skrifterna, vi läser om vad Gud gjorde genom apostlarnas gärningar, vad Jesus gjorde i evangeliet. Och vi blir väldigt uppmuntrade av missionshistorier och ting som sker där ute. Och vi kan läsa om det och vi hör rapporterna om döda som vaknar upp igen, blinde som får synet tillbaka, döva öre som öppnar sig upp. Och så vill vi gärna ha tak i det, sant, i Norge. Jag vill i hvert fall det. Hvis du syns det är grejt att leva utan Guds kraft och sånt, så är det ditt problem. Men jag vill i hvert fall uppleva mer av hans kraft och av hans fylla, av hans härlighet och av hans eld. Och jag är nog lite enkel på en del ting. Jag är lite där att jag läser Bibeln och så tror jag på det och så prövar jag praktisera det. Och jag tränger inte ha ett teologiskt seminar och skulle snacka det hela. Men jag tänker att det är Guds ord, det är levande och det är äkta. Och visst vi vill ha det originala, visst vi vill ha det originala resultatet, visst vi vill se det som disciplinerna så och uppleva det som de upplevde, så måste vi också förkynna det som de förkynte och leva ut det som de levde. Jag tror inte vi kan ändra på det eller pröva att finna upp kruttet på nytt, men vi bara tar tak i det som allerede är där, för att det fungerar. Och det är det vi upplever där ute i missionsarbetet, där ute vid jordens ände. Att vi bara tar det sånt som det står. Och bara förkynner det, undervisar det, kostar vad det kostar vill. Och så ser vi att när Jesus blir förkynt så dyker han upp. Och han har en fin tendens att göra det. Och jag tror att han är här idag och han ska göra något i ditt liv. Och vi firar ju det, att Guds rike är i oss. Och att han ger oss styrka till att följa han som disciple. Och det är lite det jag kände att jag hade lust att gå lite in på idag. I någon vers som står i Lukas 9. Som för min del har blivit väldigt starkt och som jag har undervist och förkynt en del platser där jag rest både inland och i utland. För det är det en ting vi tränger i Norge idag som kan förändra Norges land, som kan förändra våra byar, våra städer, våra nabolag. Så är det att människor blir disciple av Jesus. Inte bara att man går på möte och säger jag tror på Herren och kan ropa halleluja en gång ibland. Men människor som är disciple av Jesus, fyllt av hans ånd, fyllt av hans kraft och som lever ut hans ord och praktiserar det. Och i Lukas 9:57-62 så snackar Jesus om det här. Och där är några exempel som många har slitit lite med att förstå. Speciellt kanske nyfrälste som läser Bibeln för första gången och som sliter lite med att förstå alla poänga i det Jesus säger. För vi må också förstå lite kontexten i ting. Att något av det som står där, det är snackat till ett folk för 2000 år sedan. Och det hade en måte att formulera på som vi kanske kan slita lite med att förstå. Men som absolut 100% är lika aktuellt idag. Men vi måste bara sätta oss lite in i kontexten och skönna vad är det Jesus prövde att säga. Så vi kan läsa Lukas 9:57-62. Då ska vi gå lite in i det här och så får vi se vad Jesus önskar göra idag. Det står, medan de drog vidare på vägen var det en som sa till Jesus, Herre, jag vill följa dig var du än går. Jesus svarade och sa, revarna hyler och fuglarna under himlen reder, men människosönnen har inte något sted där han kan vila hodet sitt. Så sa Jesus till en annan, följ mig. Men mannen svarte och sa, Herre, låt mig först gå och begrava min far. Jesus svarte han, la de døde begrave sine egne døde, men gå du av sted og forkynn Guds rike. Også en annen sa, Herre, jeg vil følge deg, men la meg først gå til farvel med den som i huset mitt. Men Jesus sa til han, ingen som legger sin hånd på plogen og ser seg tilbake skikket for Guds rike. Ganske direkte forkynnelse det her. Det ikke noe sånn rundt kaken, her får du kaken rett i ansiktet. Og det litt sånn Jesus forkynte. Men noe av det her gir kanskje ikke mening for alle, og vi må sette oss litt inn i konteksten, og så det egentlig veldig enkelt og veldig direkte. Men først så ser vi en mann her som kommer til Jesus, og så sier han noe som vi kanskje alle har sagt, og alle har bedt, i hvert fall folk som har kjent Jesus en stund. Herre, jeg vil følge deg hvor enn du går. Det en litt sånn typisk bønn. Gud, jeg gir deg mitt hjerte, mitt liv, alt tilhører deg. Jeg vil følge deg, jeg vil tale det som du ønsker jeg skal tale. Og det en litt sånn bønn av overgivelse, sant? Og det en fantastisk bønn som jeg tror når Guds hjerte. Men så det kanskje ikke alltid vi tenker helt over hva det vi faktisk ber og hva det vi sier. Når du sier, Herre, send meg dit som du vil, så kan han plutselig finne deg på å sende deg ganske mange artige plasser. Du vet aldri helt hvor du ender opp. Men her har Jesus et litt spesielt svar. Og han sier, revene huler og fuglene under himmelen reder, men menneskesønnen har ikke noe sted der han kan hvile hodet sitt. På Jesus sin tid, når det var en rabbi eller var en læremester som hadde disipler, mennesker som de lærte opp, så i de aller fleste tilfeller så var rabbien og læremesteren ansvarlig for disiplene. Og med det så mener jeg at læremesteren var ansvarlig for å gi dem mat, for å gi dem klær og for å gi dem et sted å sove. Det var nesten som om du ble pappaen til de her som følte etter deg, som du skulle lære opp. Og du hadde et ansvar også for det fysiske, det naturlige, for de her menneskene, så vel som det åndelige. Og her det en som kanskje sier at han vil komme og følge Jesus. Og det kan hende, vi vet ikke, men det kan hende at denne mannen tenkte at da det mange gode, eller da betyr det at da får jeg det godt, fordi at Jesus vil forsørge mine behov, og han vil gi meg en overflod, og det ene og det andre. Litt norsk tankegang. Og så svarer Jesus litt sånn utradisjonelt og sier rett ut, selv dyr har et sted å sove og hvile, men det har ikke jeg. Og jeg tror Jesus har prøvd å få fram et poeng. At i vår etterfølgelse, det vi sier ja til han og sier, Herre, vi vil følge deg, så er det ikke alltid noen garanti for hvordan ting vil se ut i det naturlige. Når han kaller oss, når han sier, kom og følg med, vær en disippel, så betyr det ikke alltid at du vil ha et hus til 15 millioner. Og en stor båt, og tre biler, og at du vil ha luksus overflod på absolutt alle måter. Jeg tror på Guds forsørgelse. Jeg vet at Gud forsørger. Jeg lever av det her, og jeg setter hans mirakuløse forsørgelse gang på gang på gang, hvordan han har ut av det blå kommet og forsørget med alt vi trenger. Vi har opplevd matmirakel, der vi ikke har hatt nok mat, der det foran øynene på oss blir multiplisert, og vi har nok mat til å mette folk. Det skjedde bare for noen uker siden. Så jeg har sett at Gud forsørger, og jeg vet det. Men jeg vet også at av og til så det ikke en stor overflod og gull i last som kommer kjørende på lastebiler. Men der alltid nok til å fullføre oppdraget. Der alltid nok til å gjøre det som han har kalt oss til å gjøre. Sier han gå, og vi tjener han med ydmykhet og kjærlighet, så tar han regningen. Men han gir ikke alltid en garanti for hvordan det vil se ut. Jeg har vært der ute og han har forsørget, men jeg har sovet noen grusomme plasser. Jeg sover i forlatte kontorbygninger i Brussel, og jeg sover i bambushytte der ute i junglen med edderkopper rundt meg og slanger og kannibaler og det ene og det andre. Så det har ikke alltid vært luksus. Han hadde ganske godt i Norge i forhold. Men det har ikke alltid vært en overflod eller en luksus. Men han har vært der. Og han har forsørget med det man trenger til oppdraget. Så jeg tror at han gir en liten pekepinn her på at det er ingen garanti for hvordan det alltid vil se ut. Og det er viktig at vi vet i det vi følger han. For vi i Norge, vi er velsignet på så mange måter. Og så står det videre at Jesus sier til en annen, følg meg. Og så svarer mannen, la meg først gå og begrave min far. Og så svarer Jesus litt utradisjonelt. La de døde begrave sine egne døde, men gå du av sted og forkynn Guds rike. Av og til så kan vi havne i en situasjon der vi ikke kan utsette kallet. Der vi ikke kan utsette det som han kaller oss til å gjøre, men vi må bare gå på det og velge han først. Jeg husker for noen år siden, så opplevde jeg noe som gjorde at jeg kunne klare å relatere litt til akkurat det her. Jeg delte om min bestefar her på møte i går eller i forgårs, som har vært en av de som alltid har støttet meg. Og jeg har ikke hatt mange av de. Og til tider så var han den eneste som stod og heia på. Han oppmuntret og han ba for meg. Og jeg fortalte at det siste møtet vi var på sammen før han døde, så kom han til meg gråtende. Og det rant tårer på han. Og han var en ganske sånn barsk sønnmøring, ganske stor og svær. Og var ikke den som tok lett til tårene sånn generelt. Så kom han til meg og hulkgråt, holdt rundt meg. Så sa han, du skal gjøre store ting for Jesus. när alla andra runt mig prövde att dämpa och de prövde att stoppa och de sa ta en annan väg och gör något annat med livet. Välj en förnuftig jobb, gör något annat. Och alla prövde att stoppa. Så sa han fortsätt, fortsätt, fortsätt. Du är på Herrens ärend, det sa han alltid. Och den sättningen glömmer jag aldrig. Du är på Herrens ärend. Och det är hast. Och jag hållit mig liksom fast i hans ord. Och så kom det till slutet av ett år och jag skulle till att resa till Asia för att ha någon konferens och vi skulle ha någon möte bort i Asia och följa upp missionsarbetet. Och rätt för jag ska till att dra och för jag ska till att resa så blir han väldigt väldigt sjuk. Och vi inser det att han kommer till att dö en kort tid. Och läkarna säger att nu har han mycket tid igen. Det kan vara dagar, det kan vara någon få veckor, men nu är det kort tid för han kommer till att dö. Och jag står där och ska till att resa. Och jag känner att sannolikt så vill han sovna och han vill flytta därifrån mens jag är i Asia. Och jag vill inte vara i stand till att vara där med han på det sista. Jag vill inte vara i stand till att vara där i begravelsen eller vara där och hjälpa familjen mitt uppe i det här. Och det blev lite vondt för mig. Men så minte Gud mig på det här verset här. Och jag drog och jag besökte min bästa far för jag skulle dra. Och han bara uppmuntrade. Så sa han bara gå och förkynna evangeliet. Få med dig så många till himlen så du kan och fortsätt med det här. För det är det som är värt att bruka livet på. Så jag fick heldigvis hans välsignelse, men då skönte jag det här att det av och till vi må gå igenom lite vonda situationer och kanske inte vara där som vi önskar att vara för att kunna vara lydig mot Gud och gå hans väg och göra hans vilja. Och när jag drog till Asia och stod där och förkynte så stod jag och förmedlade evangeliet på ett möte. Det var inte så väldigt många till städer, men det var 70-80 stycken som gav sin liv till Jesus den kvällen. Och jag stod och fortalt om min bästa far den kvällen till de människorna. Och samtidigt på sekunder medan jag står och snackar om han så står han och sovnar in. Det då han flyttade in i evigheten och flyttade hem till Jesus. Och jag tar upp min telefon och ska ta ett bild av alla de som står där och ger sina liv till Jesus. Och det är då jag ser meldingen. Bästa far har flyttat hem. Och så står jag där och så bara, Gud, jag ber om att han ska få lön i himlen för de själen här. För det att han uppmuntrar, för det att han hejar på. För utan han så hade jag kanske inte stått där i det hela tatt. Och Gud gav mig ett syn den dagen av hur han har det. Så sjukdomen var borta, smärtan var borta. Och han dansade på gatan av guld. För himlen är ett reellt sted. Så av och till kan vi inte utsätta kallet, men vi må bara gå på det. Och det kan vara lite vondt, det kan vara lite utfordrande. Men så lovde Jesus att vara med. Och så är det en annan här som säger till Jesus, Herre, jag vill följa dig. Men låt mig först gå och ta farväl med de som är i huset mitt. Men Jesus sa till honom, ingen som lägger sin hand på plogen och ser sig tillbaka är skickad för Guds rike. När vi först börjar så är det ingen väg tillbaka. När Herren kallar oss så är det livet ut. Han kallar oss inte bara för en säsong för att tjäna han och så ska vi sitta och vara bänkefulla aldrig få lov att tjäna han. Hvordan det ser ut kan vara olika säsong till säsong och det kan vara olika städer, det kan vara olika ting vi ska göra, olika ting vi ska fungera i, men det är ingen väg tillbaka. Vi kan inte säga, Herre, jag ska tjäna dig, men låt mig först gå och göra det här och fixa något annat, så ska jag följa dig. Nej, lägg din hand på plogen och tjäna han, se dig inte tillbaka, men håll blicket fästa på han. Så liksom det står i Hebreerbrevet 12:1. Så genom det här så ser jag Jesus ger oss någon pekepinna. Det första, ingen garanti. Det andra, ingen utsättelse. Och det tredje, ingen väg tillbaka. Och upp i allt det här, i det vi lägger ner våra liv och tjänar han och kanske har någon offer och någonting som gör lite vondt i att vi tjänar han. Som inte är så vanligt att snacka med Norge längre, för vi vill inte att det är komfortabelt och fint. Jag vet att det kan kosta lite att följa Jesus också här i Norge. Och när vi lägger ner ting för hans evangelie, när vi må offra lite för att följa han, så ser han allt. Han ser det, han vet det och han lägger märke till det. Jag kommer aldrig att glömma det. Det blev en sån morsom historia för mig där jag fick lov att se att Jesus lägger märke till det minsta ting som vi gör för han. Jag var på Filippinerna och stod på basen vår. Och på basen vår så har vi en gäng med damer där som driver och lagar maten och vi har matutdelningar och hjälper till med biståndsarbete och det praktiska som vi gör där borta. Och där är en dam som heter Rosie. Rosie är inte så väldigt hög. Hon är ganska lav. Lite bredare än hon är hög. Och hon är otroligt artig. Väldigt morsom dame. Hon kan lite sån gebrockent engelsk och pröva liksom att få fram någon ord inemellan. Och så är hon väldigt tullet. Men hon är otroligt göj att prata med. Och så är det en dag där Rosie kommer liksom bort till mig och ser på mig med ett sånt lurt smil. Och så spör jag, vad är det du tänker på nu? Och så säger hon, du, trusen mina luktar så vondt. Och jag stod där och tänkte, vad i alla dagar? Vad ska jag svara på det här? Och vad är poängen ditt? Varför berättar du mig det här? Det här är allt för mycket information. Jag tränger inte veta det här. Och så bara ser du på mig och så säger jag, ja men det är sant. Och så drar du taket ur husen och slipper den så det smäcker på. Jag tänker, nu har det helt klickat för Rosie. Vad är det som pågår här? Vad är det som sker? Og så spør hun. Og de bruker aldri å spørre om penger. De bruker aldri å spørre om noe sånn rett ut. De veldig ydmyke og tjener Herren og tror på at han forsørger. Men så spør hun. Kunne jeg fått litt penger til å gå og kjøpe meg noen utryse? Fordi at det lukta så vondt. Uansett hvor mye jeg vasker de. For de så gamle og de hullet og alt det ille. Så jeg ga henne noen få kroner eller noen pesos da. Og så dro av gårde. Og jeg tenkte ikke så mye mer på det. Jeg tenkte det her bare typisk Rosie. Hun litt rar. Og så kom hun tilbake da. En liten stund etterpå og har med en pose inn og ser at hun smiler og ser på meg og så drar hun ut en truse største greien jeg har sett i hele mitt liv kunne hengt opp i en flaggstang, vet du viser det til meg og smiler og har en pose full av det og jeg sier greit, jeg trenger ikke vite mer og hun drar og skifter kom ut og smiler og ser på meg og så glemte jeg litt av det tenkte ikke noe mer på det, sant? Vi fortsatte jo med det vi gjorde der borte og opplevde sterke ting så jeg var fokusert på andre ting og fortalte ikke det her til noen utenom de lokale på basen. Så drar jeg hjem til Norge. Jeg drar rett til Nesodden. Skal være der noen dager. Og i det jeg på Nesodden, så kommer en dame gående opp til meg. Og den damen kommer gående til meg med en pose. Og så sier hun, du, jeg vet ikke helt, men jeg kjente bare Gud si at jeg skulle gi deg det her. Og det litt rart, jeg vet det, men jeg bare fikk det så sterkt for meg at du skulle få det her. Og da var jeg litt spent på hva hele verden det var hun kom med der. Og så åpner jeg opp, og så en pose fullstappet med boksershortset. Så står jeg der, og så da kom jeg på Rosie. Og så kom jeg på de der trusene som hun fikk. Og så tenkte jeg, Gud, du ser jo virkelig alt. Selv de minste ting som vi gjør for deg, selv de minste ting som vi gjør for noen andre, du legger merke til det. Og så velsigner du i det vi legger ned for ditt rike, det vi gjør små ting. Så den historien har blitt sånn reell for meg, der jeg ser at Gud ser de minste tingene vi gjør, selv når det kommer til truse, så legger han merke til det. Og han ser det. Og i det vi legger ned ting for hans evangeliet, så hans velsignelse i det. Og jeg tror han gleder seg over det. Og det jeg lengter litt etter at vi skal få lov til å se mer av i Norge. Mennesker som legger ned ting, og det begynner i de små tingene. Der vi legger ned ting og er trofast, og vi tjener han. Og den verdenen som er der ute, de vil ha det som er ekte, sant? De vil det. De som er der ute, de lengter etter det som er ekte. De vil ikke ha noe overfladisk. Og vi ser en verden, vi ser spesielt ungdommer, sant, som søker etter noe. Men vi lever i en verden som er så materialistisk og så selvisk. Og vi ønsker gjerne at alt skal være så trygt og komfortabelt. Og så har vi en generasjon som blir hjernevasket av media. Og så mye ondskap og ting som direkte er syndige, som man kan se på dag og natt. Sant? Som mennesker fyller seg med. Men Gud står og banker på menneskers hjerte. Han står og kaller på mennesket. Og ber oss om å være disipler. Og etterfølgere av han som er fylt med hans ånd. Og vi ser jo at han begynner med de kristne, som jeg snakket litt om i går. Det begynner med hans folk. Det er et kjent vers i Johannes åpenbaring, kapittel 3, der det står at han står og banker på døren, sant? Og han spør om han kan få lov til å komme inn og ha fellesskap sammen med oss, og spise sammen med oss, og være sammen med oss. Og slik tror jeg at han står ved våre hjerte, ved våre menigheter, med våre liv. Han står og banker på, og han spør om han kan få lov til å komme inn og ha fellesskap med oss. Og når vi sier ja, og vi inviterer den hellige ånd til å komme inn i våre liv, og i våre hjerte så skjer det noe. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid med han, og han med meg. Det er en historie, som er, det er jo en illustrasjon kan du si, men det er en historie med en mann som hadde et hus på 2 etasjer med 10 ulike rom. Det var 5 rom i første etasje, 5 rom i andre etasje, veldig enkel matte. Så han hadde 10 rom totalt. Og han var der ene dagen og bare slapp av i huset sitt, og så kom det og banket på døren. Og han går, og så åpner han døren, og så står Jesus der. Og så spør Jesus han, du, kan jeg få lov til å komme inn og bo her? Og mannen han sier, ja, så klart Jesus, så klart skal du få lov til å komme inn. Og han kommer inn og snakker litt med Jesus, og de sitter og prater av fellesskap hele dagen. Og så sier han til Jesus, vet du hva, du skal få det fineste og det beste rommet jeg har. Det er oppe i 2. etasje, du har fin utsikt der, det er det største rommet. Og det er helt nydelig, så du skal få lov til å gå dit nå og hvile og slappe av. Og så snakkes vi i morgen tidlig til frokost, så bare dra dit, sengen er klar, og det er det beste rommet i hele huset. Og Jesus, han gjør som han får beskjed om, vet du. Han går opp og han legger seg til og skal hvile. Og mannen sitter nede, og han nyter jo alle resten av rommet sin og er i huset sitt og slapper av. Og så kommer det noen og banker på døren igjen. Og mannen går og åpner opp, og det er på kveldstid. Og i det han åpner opp til sin store forskrekkelse, så står djevelen der. Han har banket på. Og mannen ser på fienden, han ser den her råtne skapningen som er så full av ondskap. Og djevelen kommer for å angripe denne mannen og for å ødelegge hans liv. Och han hoppar på honom, han angriper honom och de slåss hela natten. Han kommer med fristelse, han kommer med ondskap. Och mannen taper slaget. För han klarar att stå emot denna fienden i egen kraft. Så han ändrar på backen och ligger där helt tappad av energi. Och djävulen jublar och så löper djävulen därifrån. Och nästa morgon så kommer Jesus ned och ser på mannen och säger, ja du ligger här du ja. Och så säger denna man, Jesus, varför kommer inte du och hjälpa mig? Varför kommer inte du och gjorde något? Fick du inte med dig vad som skedde? Och så sa Jesus, ja men det är ju ditt hus och du gav mig det ena rummet där uppe. Och jag är gentleman och jag gör det för besked om. Och jag kommer inte att ta över någon annan eller göra någon annan och göra det som du har inviterat mig till. Och mannen säger, åh Jesus, nu börjar jag förstå. Vet du vad, du ska få mer. Du ska få hela andra etagen, den ska vara din. Så att du ska få lov att veta att här är du välkommen. Att det här det ska vara som ditt sted här uppe. Och du ska få alla de fem rummen och så har jag de här nere. Och de brukar dagen sammen och snacka sammen och ha fällskap. Och om kvällen så är det samma grejen igen. Han säger, Jesus, nu ska du få lov till att gå och vila så snackas vi imorgon till frukost. Och djävulen kommer banka på igen. Går till angrepp på mannen igen. Och han tappar den kampen med fristelse, med lust, med grådighet och allt som fienden kommer och bara angriper han med. Och han ändrar på backen igen och ligger där och bara gråter. För han inser att han klarar att stå emot djävulen i egen kraft. Så då, när det kommer, solen står upp och Jesus kommer ned igen, så har de den samtalen igen. Och mannen säger till honom, Jesus, jag börjar förstå nu. Du ska få 9 av mina 10 rum. För jag måste ha ett sted själv. Där jag kan få lov till att vila och slappa av. Där jag har mitt eget sovrum. Så ska du få resten och det ska vara ditt. Där ska du få lov till att göra som du vill. Så Jesus är gentleman. Och han håller sig i de 9 rummen. Kvällen kommer, ska vila sig. Och har fått besked om att komma ner till frukost nästa dag. Och då kommer fienden och bankar på dörren igen på kvällen. Och kommer och bankar på. Går till angrepp på mannen igen. Kommer med fristelse. Kommer med alla de tankarna här. Och mannen taper slaget ända en gång. Och nästa morgon så kommer Jesus ned. Och de har den samma samtalen som de haft. Och så säger Jesus det. Om du skönner att jag kan inte komma dit som jag inte är inviterat. Jag kan inte komma dit som jag inte är välkommen. Och då säger man Jesus, nå skönner jag det. Hela huset, allt det här, jag sätter i ditt namn. Det ska vara ditt. Och så spör jag dig, kan jag få lov till att bo där? Kan jag få lov till att vara samman med dig? Och så ska allt jag har bli ditt. Och Jesus säger, nå har du skönt det, gutten min. Och så är de samman hela dagen och de lever samman som familj. Och så kommer djävulen på kvällen och bankar på. Men då får djävulen se ett lite nervöst sammanbrudd. För att när dörren öppnar sig så är det inte mannen som står där, men det är Jesus. Och då har inte fienden mycket han kan ställa upp med. Mot kongenes kong och herrenes herre. Så Jesus sparkar han rätt ut därifrån. Han löper med halv mellan benen och kommer aldrig tillbaka igen. I våra liv så är det gärna så att vi önskar att ge Jesus en liten del och vi ger han lite. Men faktum är att vi måste ge han allt. Vi klarar inte att stå emot en värld med fristelse och allt som fienden kastar mot oss i egen kraft. Vi måste ge han absolut allt. Det är det vi tränger. Det står i Lukas 10:27. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av all din kraft, av hela ditt sinn och din näste som dig själv. Det är hensikten att när vi förstår hans kärlek och vi förstår hans kors och vi skönner vad han har gjort för oss, så kan vi få lov till att lägga ner allt och vi ger han allt, vart enaste rum av våra liv. Det hjälper inte att ge han bara 10% eller 50% eller 90%. Vi måste ge han 100% och följa han helhjärta. Och då sker det ting i våra liv. Och i det vi följer han så tränger man att ha en stor organisation, en stor tjänste eller att stå på scenen och tala. Men det kan vara att älska folk genom att ta en kopp kaffe eller att ta en kebab. Det är väldigt många som har blivit frälst genom en kebab, vet du. Det är väldigt effektivt och det är väldigt gott. När jag kom hem till Norge efter att ha bott i USA, väldigt motvillig, så spurte jag Gud, vad i all världen vill jag ska göra nu? Varför är jag här? Vad är vitsen med det här? Och jag skönte inte varför jag var i Norge. Och Gud talade mig en gång så klart och tydligt. Och så sa Gud till mig, bara älsk mitt folk. Och det var befalingen jag fick. Det var det enaste jag fick. Och det var det enaste jag hörte Gud säga. Och då hållte jag mig bara till det. Av och till så handlade det bara om att tjäna han i enkelhet, där vi är, där han har satt oss. Och så var trofast och vet att han går med. Och om han förlatar en 99 för den ena, så borde vi också göra det. Och jag tror att det att ha det fokuset som discipla, som efterföljare av han, så tror jag vi kan få lov till att se mer i Norges land. För en helig ånd önskar att nå alla, men han begynner ofta med enkelt människa och når en och en och en. Jag fortalte lite igår och på fredag om pappa Nygge när jag drog dit. Och jag visste inte om jag kom till att överleva eller vad som kom till att ske. Och när jag för jag drog och jag bad till Gud och jag sa Gud vill du att jag ska dra dit eller vill du att jag ska vara i Norge? Jag hade ju lust att dra men alla runt mig sa du är gal. Och det är ju försovet grejt. Det är vant med att höra. Men så tänkte jag Gud du må tala. Och då hörte jag Guds stämma som talte. Och så kände jag Jesus sa till mig: "Nathan, om du var förtappt, om du hade rotat dig bort på vilda vägar, om du var en bortkommande son, så hade jag sänt ut någon för att leta efter dig, för att finna dig. Och nu ber jag dig om att göra detsamma." Och Jesus har gjort det för oss. Gud har gjort det för oss. Han sände ju sin son för att finna oss. Vi säger ofta att vi fann Jesus, men Jesus han var inte borta. Han har inte försvunnit. Han stod inte gömde sig bak en gardin. Det var vi det som var ute på vilda vägar. Och hade rotat det till att synda och knust Guds hjärta. Och så kom han och fant oss mitt i mörket. Och visade oss vägen till evig liv. Och så kan våra liv här på jorden som är så korta få lov till att bli brukt till att bygga något evigt som har värdi i evigheten. Och jag har fått lov till att se det igen och igen. Vad som sker när den helige ande kommer in i våra liv och han förändrar människor. I kväll för exempel så kom jag nog till att fortälla en historia om vad som skedde för ett par månader sedan. Jag fick lov till att stå ansikt till ansikt med 39 ledare för en terrororganisation med 20 000 beväpnade terrorister. Då dukar Jesus upp, men det får du komma ikväll hvis du vill höra. Det sparar vi till då, så nu har du en sån liten grund till att komma. Men vi kan få lov till att vara hans verktyg. Vi kan få lov till att vara hans verktyg som han håller i sin hand, som han brukar till att bygga sitt kongerike här på jord. Vi kan få lov till att vara hans talerör som han brukar till att förmedla sitt evangelie och sitt budskap ut till en döende och förtappt världen. Men vi tänker ofta lite också i det vi gör. Och vi börjar att leka med småting. Det har jag sett för mig Guds folk som en gäng med folk som sitter och leker lite med klinkekule och så är vi kallt till att flytta fjäll. Vi samlar ofta lite på gråstein men så är vi kallt till att byta in de här gråsteinarna mot ha evig guld. För Gud har så mycket mer än han ska göra genom sitt folk. Jag tror det är så många gaver, så många talent som Gud har lust att bara få lös av sitt folk. Det tristaste stället att vara på jorden omtrent, det är att vara på en gravplats. Och inte bara tänka på de människor som har gått förtappt, men att tänka på alla som har haft så många gav och talent och Gud gett ting som de har fått och mottat som de aldrig brukte, som de aldrig tog tak i. Kanske frykt stoppade, kanske någon människa stoppade. Eller de var rädda för att ge allt för Jesus för de visste inte hur det kom till att se ut. Jag tycker att sån är det bara. Jesus han visar kälten till hela vägen men han leder oss ett steg om gången. Och jag tror det är många grunder till det. En, för att hålla oss ydmyka. Men två, också för att ting han leder oss till kan av och till vara så stora och så starka. Att hade vi sett hela vägen så hade vi tagit några steg tillbaka och sagt det där går inte. För att av och till är det någon speciella ting han vill göra genom våra liv som övergår vår förstånd. Men vi ska få lov till att bränna för han. Och så vet vi att uansett hur ting sker, uansett vad som föregår i våra liv. Och jag säger alltid det till folk att hvis det skulle dö där ute på missionsmarken när vi går in i det farliga området så vet jag att det går till himmels. Och det gör det till slut uansett. För oss som följer han och känner han så vet vi hur vi ska. Och vi är inte lova en flytur utan turbulens. Vi är inte lova att aldrig komma till att rista lite och vara lite ting som skakar, rista och blir lite ukomfortabelt. Men vi är lova en trygg landning. Vi lovar att en dag ska vi få lov till att komma fram dit och tro in i hans härlighet och få lov till att värma han i all evighet. Och det blir grusomt bra. Då blir det god stämning, vet du. Och det är fantastiskt. Vi ska få lov till att följa han. Men då må vi höra hans stämma när han säger kom. Och han säger kom och följ mig. Jag blir mint på, jag ska pröva gå in för en avslutning nu, men jag blir mint på en dröm som jag hade för några år sedan. Och det är det, jag vet inte hur många år sedan det, men jag glömmer det aldrig. Och i den drömmen så satt jag vid ett lite långt bord och satt och spiste med säkert 20-25 stycken. Och vi satt bara och spiste och folk kosade sig och det var god stämning. Och det var som att vara med vänner i den drömmen. Och i det jag sitter där och spiser med alla de folk här så är det en dörr bort i hjörnet av rummet som blir helt slått öppen. Så helt brutalt. Och in dörren så ser jag Jesus komma gående in. Och så ropar han höjligt med tår i ögonen. Kom! Kom och följ mig. Kom för tiden är för sen. Och så lägger bara märke till att de flesta som sitter runt bordet, de lägger inte märke till Jesus i det hela tatt. De bara ignorerar det fullständigt. Och det enaste som reiser sig upp, det är mig och en annan person. Och vi går bort till den här dörren för att följa Jesus genom den här dörren. Och jag snur mig runt för att se på de här folk och tänker, hör de inte vad han säger? Hör de inte hans stämme? Hör de inte hans nöd och hans röst? Och i det jag snur mig runt så ser jag bara människor så långt ögat kan se som bara ignorerar Jesus. Och då vaknade jag upp. Och så, några av det sista jag såg i drömmen, det var att den här dörren bara blev lucka. Jag tror att vi lever i en tid där Jesus kallar på så många. Men vi är gärna så upptatt med så väldigt mycket. Vi så fokusert på så mange andre ting, og det så mye annet vi velger å prioritere og sette foran han. Og så blir det en sånn hobbyaktivitet som vi driver med på siden, når vi kalt til å følge han helhjertet overalt hvor vi Og så kan vi få lov til å se at han virker gjennom våre liv. Og da må vi ignorere litt verden. Vi må glemme litt de andre stemmen, og så må vi kjøre etter hans røst og følge han når han sier, kom, følg meg, bli en menneskefisker. Og det fantastisk å få lov til å følge han. Og det ikke en rekke med krav og kvalifikasjoner på det. Jeg bare en veldig enkel sjel som leste Bibelen. Jeg begynte å lese den i 6. klasse. Jeg begynte med Johannes oppenbaring. Veldig god start, vet du. Jeg skjønte jo ingenting. Men det grep jo oppmerksomheten på en liten gutt. Og jeg tenkte, det her, det var spennende. Hva det som skjer? Så begynte jeg å lese evangeliet og leste hva som skjedde gjennom Bibelen. Og så ba jeg en veldig enkel bønn når jeg ble åndstøpt og møtte Jesus skikkelig når jeg var 12 år. Så sa jeg, Gud, jeg vil være med. Og det var min bønn. Gud, jeg vil være med på det som du gjør. For ofte så begynner vi å gjøre noe, og vi sier, Gud, kan du være med det her? Men det mye mer effektivt å slenge seg med på det Gud gjør. Og så sier Gud, jeg vil være med på det som du jobber med. Det mye bedre, mye mer effektivt. Det gir mye bedre frukt. Og det ønsker jeg å utfordre deg til å gjøre i dag. Og igjen bare si, Gud, nå vil jeg være med på det som du gjør. Og det skal du få lov til. Jeg kjenner bare, jeg tror det sitter noen her som... Du har bedt veldig mye for veldig mange mennesker i ditt liv som kanskje det dine barn. Og de har ikke fulgt Jesus. De har snudd sin rygg til han. Og du har bedt, og du har bedt, og du har bedt. Og du lengter etter å si at de skal følge Jesus. Og jeg kjenner bare at det sitter der folk her inne som trenger å ha den oppmuntringen i sitt hjerte. Fortsett å be. Fortsett å proklamere Guds løfte over dine barn, over din familie. Og du skal få lov til å se at de følger han. Og det sitter noen her som klinger seg til de bibelverset som sier at lærer barn i den veien han skal gå, og når han blir gammel, så skal ikke han vike fra det. Et vers som veldig mange elsker å holde seg fast i. Og så er det ofte sånn at når barn blir opplært til det her, så står det i verset at når han blir gammel, så skal ikke han vike fra det. Men fra det man blir opplært til, fra det man når den alderen, så er det av og til et mellomrom der. Der av og til folk begynner å vimse litt, og begynner å rote litt. Men jeg tror at det flere han som skal få lov til å se at de mennesker rundt deg som Gud har lagt på ditt hjerte, som du ber for, som du har en nød for, de skal komme til Jesus. Og han kan tale til dem, han kan gripe tak i dem, og han kan overraske dem med de tingene han kommer til å gjøre. For at han er en Gud som gjør ting plutselig, som på pinsedag, og plutselig kom den hellige ånd, sant? Og av og til så er Gud på den måten. Ta en siste, en liten oppmuntring som jeg ble mint på her fremme. Også for en stund tilbake siden så var jeg i Asia, og det var en gjeng med gutter der på basen vår som var som tenåringsgutter er. De var skikkelig harde, og de begynte å rote med ting i verden, og på en måte gikk litt på møte og var litt sånn aktive i lovsangen og sånn. Men så begynte de å gå litt ut i verden, begynte å drikke og begynte å gjøre diverse ting og fikk seg kjæreste av det ene og det andre. Og så kjente jeg bare, de her, de skal få lov til å møte Jesus. Og vi prøvde å snakke med dem og vitne til dem, men det var helt fullstendig umulig å nå inn til dem. De ble så harde, og de ville ikke omvende seg fra det. Og de ble veldig lunkne. Så jeg begynte å be. Og så ba jeg, Gud, tal til dem. Knus deres hjerte. Knus stoltheten, Herre. Og tal til dem på en sterk måte, sånn at de vet at de må følge deg. Og bare noen få dager etterpå, jeg hadde ikke sagt det her til de guttene, bare noen få dager etterpå, så kommer de her fire til meg, da. Og alle fire sitter der og er livredde. Og jeg tenkte, hvorfor er de så redde? Og jeg så det på øynene på dem, liksom, at det var et eller annet som hadde skjedd. Og da hadde alle fire guttene de siste dagene hatt akkurat den samme drømmen. Alle fire. Og i den drømmen, så alle fire hadde hatt flere netter på rad, så hadde de vært på vei til fortapelsen. Og de så flammene, de så helvetes flammer, de så at de gikk fortapt. Og de ble livredde. Men i den drømmen så hadde de sett meg. Og så hadde de hørt en stemme som sa, gå og snakk med han, for at han skal vise dere veien ut herifra. Og da kom de til basen hvor de ga sine liv til Jesus og omvendte seg på sekundet. Ikke gi opp når du ber for mennesker. Hold fast i det. Jeg har sett det gang på gang på gang med så mange mennesker Gud har lagt på mitt liv og på mitt hjerte. At når jeg bare holder ut og ber for dem, så kommer Gud og rører ved dem, og han gjør noe. Det er en gutt nå som er med i Jesus Revolution, så jeg ba for i 9 år om at han skulle omvende seg og møte Jesus, og endelig så skjedde det for 1,5 år siden. Så bare gikk han ut ifra alt han har levd i, og så møtte han Jesus radikalt. Vi må holde fast på de løftene. Min mor har bedt for meg og brødrene mine, og 3 av oss 4, vi følger nå Jesus. Han ene, han kom inn, han også etter hvert, han bare vet ikke. Kommer til å snuble gjennom perleporten, han også etter slutt. Men fortsett å be, fortsett å be. Jeg kjenner bare at det er så viktig, for det er noen her som, du har vært litt mismodig, du har mistet litt motet, for dess mer du har bedt, dess mer du har stått på Guds løfte, dess mer håpløst har det virket. Og det virker bare som dine barn blir hardere og hardere, og du har ikke kunnet prate med dem om det, fordi at de blir bare sint og vil ikke ha noe med Gud å gjøre. Vet du hva? Bare fortsett å be. Fortsett å elske. Fortsett å så. Stå på Guds løfte, for at Gud, han lyver ikke. Han holder sitt ord. Så fortsett med det. Ikke gi opp. Aldri gi opp. Og du skal få lov til å gjøre det med en hvilepuls. Og det fantastisk. I det vi disipler av Jesus, i det vi følger han, i alt vi gjør, i alt vi tjener han i, så gjør vi det ikke det utifra stress, men vi kan få lov til å gjøre det med en hvilepuls. Selv når det stormer, kan vi legge oss til i båten og sove, og få lov til å vite at han er med, og han kommer med sin fred og med sin glede. Og det tror jeg dere som sitter her skal få lov til å oppleve mer, i det dere sier, Herre, jeg vil være en disippel og vil følge deg helhjertet, alle mine livsdager. Kan jeg invitere deg bare til å stå opp, og så skal jeg be og velsigne dere herifra. Kanskje vi kan få opp lovsangsteamet. Og så skal vi gå inn i forbønn for de som ønsker det. Vi tror at Jesus er til stede i dag. Vi tror at hans ånd, den er til stede i dag. At han kan helbrede, han kan sette fri, han kan møte deg der du er, han kan fylle deg med sin ånd, og at du kan få lov til å oppleve at hans kraft er og virker i dag. Og i det vi går inn i lovsang, så inviterer jeg alle de som ønsker å få forbønn i dag, uansett hva det måtte være, til å komme frem. Og så skal vi være her fremme og be for dere som ønsker det, og ta oss tid til det. Og så tror vi at Gud vil arbeide, og han vil jobbe. Men Jesus, jeg bare takker deg. Jeg takker deg, Herre, for alt som du har gjort, alt som du gjør, og det som du ønsker å gjøre gjennom ditt folk her i Arendal, og gjennom livet til alle de som er her. Hjelp oss, Herre, alle sammen, til å være disipler som følger deg helhjertet. Uten å se oss tilbake, uten å utsette kallet, men hjelp oss til å leve for deg 100% hver eneste dag, Herre. Jeg takker deg for styrke. Jeg takker deg for glede i oppdraget, Herre. For fred og for hvile i alt som du kaller oss til å gjøre, Gud. Jeg takker deg for at det ikke er stress, det er ikke tvang, men vi skal få lov til å følge deg ut av godhet, fordi at du er trofast og du er god og du er kjærlig. Kom med din ånd, Herre, og fyll ditt folk, slik at vi kan bli drevet ut med ild, med hellig ild, som kan få lov til å brenne og skinne som lys, Herre, i en mørk verden som virker så håpløs og så fortapt til tider, Herre. Bruk ditt folk, Herre. Jeg takker deg for at du står med nåde, Herre, til de som kanskje føler at de har rotet seg litt bort, Gud. Til de som føler at de ikke helt har gjort det som du har kalt det til. Du står med nåde i dag, Herre, og du sier, kom igjen, følg meg, følg meg. Så Jesus, kom akkurat nå. Vi inviterer deg til å komme. Møt ditt folk. Kom med din hellige ånd. Fyll oss med din ild. Fyll oss med din kraft. Vi taler legedom inn i enhver syk kropp, Herre. Vi taler legedom inn i et hvert hjerte som er sønderknust, som har hatt det vanskelig, hatt det utfordrende, Herre. Og vi taler frihet til de som føler at de har vært bundet av frykt, av angst eller av andre ting, Herre, som har hindret dem på ulike måter i deres liv, Herre. Vi bare proklamerer ditt navn, Gud, over enhver situasjon. Over enhver omstendighet, Gud, og vi takker deg for gjennombrudd. Vi ber om at ut av det som du gjør i dag, Herre, skal det komme vitnesbyrd, far, om din godhet, om din styrke, om din makt og om din kraft. Så kom akkurat nå, Herre, og gjør det som du ønsker å gjøre midt iblant oss. Det er ditt møte, Herre. Vi er ditt folk, og vi ønsker å se mer av din herlighet. Takk, Jesus. Takk, Jesus.